Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Och det fanns ju nu också en lätt utbredd defaitism bland svenskarna. Jag läste i något av de här karolinska krigarnas dagböcker när han skriver under marschen mot Ukraina, alltså innan man kommer fram, att han ställer sig frågan rent retoriskt: vad skulle vi äta? Vad skulle vi dricka? Vad skulle vi mot den instundande vinterns hårda köld skyla oss med? Man har gått och gått och gått och gått och gått och vet inte riktigt hur det här ska sluta.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå Andreas!
Tjenare!
Hur är läget?
Det är bra som alltid.
Glädjer mig. Både du och jag har ju skrivit böcker om det här stora nordiska kriget. Och det är ju inte så konstigt, för det är ju en fascinerande tid i svensk historia. Vad var det som fick dig in på det spåret? Vad är det som för dig fascinerar med det här stora nordiska kriget?
Åh, det är nog den där epiken, tror jag. Det är sånt himla ödesdrama. Den perfekta tragedin på något sätt. Alltså det är så himla mycket som står på spel. Alltså inte bara för den svenska stormakten. Det är egentligen rikets existens som står på spel i denna stormaktstidens elfte timme. Så det blir nog mitt svar. Alltså det är liksom den storslagna tragiska epiken, tror jag. Är det som har lockat mig in i den här historien.
Jag håller med dig om det. Kriget har ju för ett svenskt perspektiv exakt strukturen av ett grekiskt ödesdrama. Hur det liksom börjar 1700, hur det trappas upp där vi har peripetin, vändpunkten 28 juni 1709, och sen rasar det ut i en stor tragedi, återigen då ur ett svenskt perspektiv. Men för mig är också det här kriget det som egentligen fick mig intresserad av historia på riktigt. För länge, länge, länge sedan. Jag var en liten pojke, satt hemma i köket hos mina föräldrar i Oskarshamn och lyssnade på ett slags, vad ska vi kalla det för, Fråga Lund för små barn som gick på Sveriges Radio. Det hette Morgonväktarna. Och då fick tittarna ringa in och ställa frågor i olika ämnen, och så svarade ämnesexperterna på de här frågorna. Ämnesexperten för historia var professor Alf Åberg, som på sin trygga skånska berättade allt om bland annat landstigningen vid Humlebäck år 1700, slaget vid Klissow 1702 och Karl XII:s död 30 november 1718. Och det här, jag tyckte det var så vansinnigt spännande, så där någonstans så vaknade då mitt historieintresse på riktigt, riktigt allvar.
Så det var det stora nordiska kriget som skapade dig som historiker?
Ja, det var stora nordiska kriget och Gustav Vasa i en helig allians, kan man säga.
En ohelig allians.
De drog mig båda två rakt in i historiens, det förflutnas landskap, skulle man kunna säga.
Rakt in i kökenmödingen.
Men idag tänkte jag faktiskt skulle fortsätta prata om det stora nordiska kriget. Men en aspekt av det stora nordiska kriget som nog inte är så känd. De flesta som är intresserade av historia och stora nordiska kriget känner ju till de stora fältslagen. Narva, Klissow, Fraustadt, Hallowtjyn och naturligtvis Poltava. Medan då andra aspekter av stora nordiska kriget har tenderat att komma mer i skymundan. Och jag tänker då bland annat på den här alliansen som Karl XII ingår med den ukrainske kosackhetmanen Ivar Mazepa på hösten 1708. En del har säkert hört Mazepas namn, inte minst i samband med slaget vid Poltava, men väldigt få vet nog egentligen vem Ivar Mazepa var och vad den här alliansen egentligen gick ut på och varför den skapades och vilken roll Mazepa och kosackerna spelade för svenskt vidkommande under stora nordiska kriget. Och det är väl det jag tänkte att vi skulle försöka reda ut lite grann idag. Låter det som en bra idé?
Ja, men det är en skitbra idé.
Ja, men då kör vi. Och då tänker jag att jag ska ta med dig tillbaka till den 29 oktober 1708. Och vi befinner oss nu på en plats som heter Horky, som ligger i Ukraina. Och närmare bestämt, vi är i det svenska fältlägret.
Just det.
Och vi sitter här nu spänt, väntande på att kosackhetmanen Ivan Mazepa ska anlända. För vi vet att han har skrivit brev till Karl XII och man har kommit överens om att han just denna dag ska avlägga visit i det svenska lägret. Och sen äntligen blir det dags. Mazepa anländer i en praktfull kaross. Han kliver ur och det är då första gången vi ser den här kosackhetmanen på riktigt. Det råder lite olika uppfattningar bland de närvarande om hur man ska beskriva Mazepa. En beskriver honom som medelstor i växten, mager, allvarsam uppsyn, mustascher. Josia Cederhielm vid det svenska fältkansliet skriver att ja, men Mazepa, han såg ut som salig greve Dahlberg. Alltså han var väldigt lik Erik Dahlberg som dog 1703 och då var guvernör över Riga.
Är det bra eller dåligt?
Det är nog ganska bra, tror jag. Tror jag. Jag vill minnas att jag tycker nog själv att Erik Dahlberg är ganska stilig. Men
en stiligare kar.
Smaken är ju som sagt lite olika. Det fanns ju de som tyckte att Mazepa var rent av ful. Han beskrivs av en annan man som mycket ful i ansiktet och att han såg ut som en figur i romersk historia som heter Manlius som var konsul på 300-talet före Kristus. Och jag, när jag läste detta så tänkte jag måste ju se hur den här Manlius såg ut och jag tyckte det inte var något speciellt med honom. Men uppenbarligen så var han ful. Med 1700-tals mått mätt.
Det var det han var känd för.
Så kan man också gå till historien. Man får ju hoppas att man kanske slipper just det epitetet. Hur som helst, Mazepas entré i det här svenska lägret är storslagen. Karossen omgiven av svenska kavallerister. Trupper står uppställda på sidorna ungefär så vi får tänka oss en militärparad. Mazepa går in i lägret. Framför honom förs hans hetmanstav. En pjäs i guld. Prydd med ädla stenar och här för man också hans standard som är en lång stång. På toppen finns det en gyllene korp och en hästsvans. Och så följer hans, vad kallar han för, underordnade kosackhövdingar bakom honom då efter rang och värdighet. Även de med värdighetstecken av olika slag. Ett vittne skriver att Karl XII var mycket, mycket vänlig när han hälsade hetmanen och hans följe välkomna till lägret. Och så tar han med sig Mazepa och de går undan med en gång. De har ju saker, viktiga saker att samtala om, onekligen. Mm. Och när det här samtalet är över så äter man middag. Stort kalas. Mazepa sitter då på Karl XII:s högra sida. Kungen är ett under av välvilja. Och när maten är intagen, taffen bruten, så tar Mazepa med sig sitt följe och beger sig ifrån det svenska lägret.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Alltså, det var så här det gick till när Mazepa och Karl XII möts för första gången, om vi får tro samtida ögonvittnen. Men jag tänker att det här mötet reser ju en rad frågor som vi måste försöka reda ut, tror jag. För det första, Andreas, varför i herrans namn är den svenska fältherren i Ukraina hösten 1708? Hur kom man dit? Vad är det som har hänt sedan krigsutbrottet?
Ja, det skulle man ju åtminstone kunna skriva en kortare licentiatavhandling om. Men alltså, det är viktigt att komma ihåg att det börjar med att Sverige faktiskt blir anfallet. Alltså, det här inleds ju inte som ett svenskt anfallskrig, även om Sverige då styrs av krigarkungarnas krigarkung, Karl XII. Det börjar ju faktiskt med att Sverige oskyldigen, kan man nästan säga, blir överfallet från tre olika håll av grannstaterna. Först är det då Polen-Litauen under ledning av August den Starke. Alltså lyssna bara på epiken i de här namnen. August den Starke och hans karar går in då i svenska Livland.
Var det 200 barn han hade eller?
Vad sa du?
Var det han som hade 200 barn?
Ja, jag tror han var en ganska viril typ.
Ja, att det var det som gav dem namnet en stark, kanske.
Ja, ja. Till skillnad från då Karl XII, men det kan vi prata om någon annan gång kanske. Han hade i alla fall inte 200 barn. Men 100 000 man sjöng man när jag var ung. Ja, i alla fall. Ja, och så Danmark, kort efter det, attackerar ju då det här lilla hertigdömet Holstein-Gottorp, som ju Sverige är väldigt nära allierat med under våren 1700. Och lite senare under hösten då, 1700, så går ryssarna in i Estland och börjar belägra staden Narva, som ju är en viktig svensk fästningsstad under den här fasen av historien. Men alltså, Sverige är ju faktiskt ganska väl förberett. Karl XI:s gamla indelningsverk levereras, så att säga, så hela organisationen, krigsorganisationen, är ju på plats. Så man går ju ganska kraftfullt till motangrepp, först mot danskarna, och slår ut dem efter bara några dagar egentligen. Man landstiger ju vid Humlebäck, norra Själland, mellan Helsingör och Köpenhamn. Efter det går det slag i slag. Man beger sig till Baltikum, in i Estland, attackerar ryssarna utanför Narva den 20 november 1700 och krossar dem i princip. Besegrar dem i ett fältslag. Och sen ungefär ett år senare så besegrar man då saxarna under övergången av floden Dyna mellan svenska Livland och Polen, det polska samväldet.
Och där kunde ju kriget kanske ha tagit slut. Tre fiender, tre besegrade fiender. Men kriget fortsätter ju. Och det börjar ju med att Karl XII bestämmer sig för att han ska söka upp just August den andre, som då är kurfurste i Sachsen men kung i Polen. Och det här gör ju att svenskarna går in i Polen 1702. Ett mycket blodigt och långdraget fälttåg. Där bland annat din gamla kompis Magnus Stenbock härjar rejält, marscherar med facklan i hand, som han själv skriver, bränner byar och tar in kontributioner.
Usch, det är då han får smeknamnet Måns Lurifax av Karl XII, för att han får polackerna att dansa på så lustigt vis.
Usch ja, ja det är hemskt. Men hur som helst, man besegrar ju polackerna till sist. August blir avsatt. Svenskarna tillbringar vinterkvarteren i ganska goda förhållanden i Sachsen. Och 1707 på sensommaren så bestämmer Karl XII sig för att nu är det dags att ta sig an den stora fienden, nämligen tsar Peter av Ryssland. Och här då inleds det ryska fälttåget. Och marschen går mot Moskva, tror man. Vi vet ju inte säkert hur den här krigsplanen såg ut, men det verkar rimligt att tänka sig att svenskarna marscherar mot Moskva, hoppas att möta den ryska hären, gärna med tsaren i, och besegra den här, eller till och med krossa den i ett stort fältslag, och gärna ta död på tsaren också. För det skulle ju lösa en hel del problem. Men ryssarna ställer inte upp på det här avgörande fältslaget. Man drar sig undan och bränner, drar sig undan och bränner, drar sig undan och bränner. Svenskarna får alltså smaka på det som kallas för den brända jordens taktik. Och i den här situationen med svårt med underhåll, brist på mat, tilltagande fukt och kyla, så bestämmer man sig för att avbryta marsch mot Moskva, och istället så tågar man ner mot Ukraina, där man bedömer då att möjligheten att försörja en armé är betydligt bättre. Och det är alltså därför som svenskarna finns i Ukraina hösten 1708, där då Karl XII och Mazepas vägar korsas för första gången. Och jag tänker att vi ska komma tillbaka till Karl XII och Mazepa och de här samtalen i fältläget alldeles strax. Men jag tänker att först så måste vi nog ändå säga någonting om vem Mazepa egentligen var. Vi har ju sagt någonting om hans utseende, huruvida han var vacker och såg ut som Erik Dahlberg eller ful och såg ut som Manlius i romersk historia. Det kan vi låta vara osagt. Men vem var han egentligen? Vad hade han för färdigheter?
Jo, men så han verkar vara en ganska imponerande kar. Det är mitt intryck. Och intressant person. Alltså, quite a character, skulle man kanske säga idag. Till att börja med var han ju ganska gammal när han mötte Karl XII där 1708. Om inte jag har räknat helt fel så var han ju närmast i... Han måste ju ha varit i 70-årsåldern.
Ja, han är född 1639, tror man. Ja. Det är ju inte helt säkert, men i 70-årsåldern, absolut.
Precis, men alltså en man av, vad ska man säga, aristokratisk börd. Han kom från en högadlig bakgrund, var väldigt välutbildad, hade gått på flera olika universitet och jesuitskolor. Han var väldigt språkbegåvad, talade flera, vad ska man säga, främmande språk, flytande, latin och tyska. Ingick bland dessa. Jag tror att han talade med Karl XII på tyska, kanske ibland latin. Finns det möjligen en del som tyder på i källorna. Han var väl också väldigt karismatisk, tror jag. Alltså vältalig, skärpt och gjorde sin politisk karriär. Vad sa du? Han föddes 1639. Redan på 1650-talet så var han väl page hos Johan Kasimir, alltså den här polske kungen. Innan han återvände då till det vi idag skulle kalla för Ukraina. Alltså de här, vad blir det då? De nordvästliga delarna av det polsk-litauiska samväldet. Som under den här perioden började liksom bryta sig fria från det polsk-litauiska samhället och ingick i någon slags märklig politisk spel mellan då Polen och Litauen på den ena sidan och tsar Ryssland på den andra.
Och har någon form av garanterad autonomi från och med 1650-talet.
Ja, gentemot bägge parter.
Gentemot bägge parter, ja, precis.
Och styrs
både,
av en
både ryssar och ja. Polacker gör ju ändå framstötar för att kontrollera Ukraina. Och det är ett problem som Mazepa har att hantera. När han sen själv då lyckas bli hetman.
Precis. Exakt, hetman, ja. Vilket är en intressant titel. Jag tror att det är besläktat med det svenska hövitsman. Alltså han var någon slags furste över det här området. Jag vet inte om det kallades för hetmanat. Men alltså det kunde bara vara en hetman. Det var en som var furste, men flera som kämpade om vem som var hetman.
Och det är var... också, tycker jag, det är ju spännande. För att det var ju inte ingenting som sa att just Mazepa skulle bli hetman. Det här är ju väldigt oroliga tider i Ukraina när han kommer tillbaka. Han tjänstgör ju hos en tidigare hetman som heter Petro Doroshenko. Och sen lyckas han ju till sist efter många om och män och kamp mellan olika hetmaner blir den som faktiskt tar makten 1687. Och det här gör han ju med stöd från Ryssland och den ryske tsaren. Så han och den ryske tsaren är ju goda vänner, i varje fall i slutet av 1600-talet, där också Mazepa stödjer Peter den förstes militära kampanjer mot turkarna. Kosackförband är med i belägringen av fästningen Azov. Men det händer ju någonting när stora nordiska kriget bryter ut och ryssarna börjar kriga mot svenskarna, därför att då ökar ju också Peters krav på Ukraina och krav på Mazepa. Han vill ha fler och fler och fler soldater som då ska slåss för Ryssland utanför Ukrainas gränser. Och det där ledsnar ju Mazepa på till sist. Han menar ju att nu har man gjort sig av med så många soldater som inte finns kvar i Ukraina längre. Att han är rädd helt enkelt för att tsarens krav gör att just den här ukrainska utlovade autonomin hotas.
Mm.
Och det är väl lite grann då mot den här bakgrunden som man ska se det här mötet mellan den svenska kungen och Mazepa i oktober 1708. Men om vi går tillbaka till den här alliansen, alltså vi har konstaterat nu att svenskarna finns i Ukraina av försörjningsskäl. Vi har konstaterat att det börjar bli spänt mellan Mazepa och den ryske tsaren. Mazepa är trött på de förnyade och allt mer ansträngande ryska kraven. Och han vill helt enkelt inte skicka fler soldater. Alltså han försöker ju obstruera, men det går inte i längden. Han är tvungen att skicka de här soldaterna. Så missnöjt med den ryska tsaren är en sak, men hur såg Mazepa på svenskarnas närvaro i Ukraina?
Ja, men han var inte så jättepositiv. Alltså det finns ju något brev, alltså det finns källor som ger vid handen att han ska ha talat om djävulen, att det liksom var djävulen som skickade svenskarna in i Ukraina. Så han kände sig väl då, om jag så får uttrycka mig så, djävulskt pressad till att välja sida helt enkelt. Alltså han hade ju rätt svårt med ryssarna till att börja med. De ställer hela tiden nya krav. Krav som då från Mazepas perspektiv underminerade den ukrainska autonomin. Så kommer svenskarna in i det här läget med en massa hungrande soldater som ställer till med problem som soldater alltid gör. Framförallt så är det historisk ur Mazepas perspektiv att hans Ukraina, hans hetmanat förvandlas till ett slagfält. Och det vill han gärna undgå.
Och han vill ju också undgå att komma på kant med svenskarna, eftersom svenskarna faktiskt är på plats i Ukraina. Och vad är det som säger att om han skulle fortsätta stödja tsaren, att inte svenskarna skulle börja bränna och skövla och härja runt bland den ukrainska befolkningen? Så det är också ytterligare ett övervägande. Han är rädd för svenskarna, han är rädd för att Ukraina ska bli ett slagfält. Han fruktar delvis den ryske tsaren också, men han är på lite längre avstånd i det här läget. Så
det är det här
läget som han närmar sig då, Karl XII. Han skriver ju ett brev till Karl XII där han ber om protektion, alltså beskydd. för sin armé och sitt folk, och han vill också ha den svenska kungens stöd i det som man kallar för kampen mot moskoviterna. Och det här är ju den direkta bakgrunden till det här mötet i oktober 1708. Vad var svenskarnas ingång i detta?
Nej, men alltså, mitt intryck är att svenskarna bara var ute efter för försörjning. Alltså, det är så svårt att veta med Karl XII. Han var inte särskilt kommunikativ på något sätt. Men de hade ju varit med om några tuffa år, där de bland annat hade suttit fast i de här masuriska sankmarkerna. Och i största allmänhet var det en ganska luggsliten armé som bredde ut sig över Ukraina där under hösten och vintern 1708-1709. Och ja, det kommer vi snart in i senare. Det blev ju ännu värre. Men alltså, man var ju ute efter det för att fixa försörjningen. Alltså, få mat till trupperna.
Och det fanns ju nu också en lätt utbredd defaitism bland svenskarna. Jag läste i något av de här karolinska krigarnas dagböcker när han skriver under marschen mot Ukraina, alltså innan man kommer fram, att han ställer sig frågan rent retoriskt: vad skulle vi äta? Vad skulle vi dricka? Vad skulle vi mot den instundande vinterns hårda köld skyla oss med? Man har gått och gått och gått och gått och gått och vet inte riktigt hur det här ska sluta.
Precis. Nej, alltså jag tror det är närmast en tillfällighet som gör att svenskarna hamnar i den här soppan. Och Mazepa, han känner sig att han måste träffa ett val, och han väljer det minst dåliga av två ganska dåliga alternativ.
Och det är att närma sig svenskarna.
Ja.
Och det har vi ju också då belagt i en bulletin från det svenska fältkansliet som utfärdade den 10 november 1708. Och där står det så här, apropå vilket språk han använder, jag citerar: med ett kort och beskedligt tal på latin underkastade sig sitt folk och sitt land, alltså Mazepa, hans kungliga majestäts hägn och försvar emot moskoviternas tyranni. Tillbjudande sig med all trohet och av all förmåga vill jag gå hans majestät till handa och värda hans majestät som sin förlösare ifrån det moskovitiska oket. Det är vad han vill ha.
Jättespännande.
Och därmed så är ju alliansen ett faktum.
Och även spännande det med latinet, tycker jag.
Absolut. Och då tänker jag så att det här är kanske då att det här är en offentlig proklamation, eftersom det kommer från fältkansliet, och det kanske då som Mazepa gör det här uttalat på latin, eftersom det ändå var ett internationellt gångbart språk. Det var ju tyskan också, men latinet ännu mer.
Precis, det blir som det blir på något sätt mer formellt, tror jag. Jag vet att också att Karl XII, han visst använde sig av latin när han förhandlade med polackerna, tror jag.
Ja.
Också.
Han var ju också språkbegåvad, eller begåvad generellt.
Precis, ja. Det glömmer man så ofta. Han var språkbegåvad.
Och det är ju en bild av kungen som ibland försvinner i skuggan av allt det här krigiska.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här alliansen ställer ju också till det för Mazepa, därför att när den ryske tsaren får veta detta så är han uppfattar ju detta som ett avfall, som ett svek och som ett rent förräderi från Mazepas sida. Så han beordrar ut ryska trupper under ledning av en general som heter Menshikov att inta en av kosackernas viktigaste städer som heter Baturin i början av november, och man bränner ju ner den till grunden. Och det blir ju också en våldsam massaker på stadens invånare. Och det här skrämmer ju Mazepa, därför att vad han fruktar nu, och det visar sig att han gör det på goda grunder, det är ju att det här ska skrämma ukrainarna, att det här ska alienera ukrainarna från honom och göra att de tar ryssarnas parti istället. Och kort efter Baturins fall så ordnar ju tsaren också ett kosackråd där man väljer en mothetman till Mazepa, en man som heter Ivan Skoropadsky. Så nu delas ju ukrainarna egentligen två läger. Ett proryskt och ett pro-macepianskt svenskt läger skulle man väl kunna säga, om det nu heter så. Och ännu värre blir det ju sen när tsaren utlovar amnesti för de som finns i Mazepas närhet om de byter sida och säger att ni är förlåtna om ni överger Mazepa och kommer till mig. Och det är ju faktiskt en del som gör det här. Och resultatet blir då ökade oroligheter i Ukraina och något slags partisanförband kan vi väl kalla dem för, som uppstår runt om i Ukraina som då slåss på olika sidor. Men det är ju inte slut på eländet här. För årsskiftet 1708-1709 så blir det kallt, eller hur?
Ursäkta. Ja, det är väl en av de kallaste vintrarna som vi överhuvudtaget kan dokumentera, alltså i världshistorien. Alltså en av de kallaste vintrar som vi känner till. Det närmaste jag kommer då som norrlänning, det är liksom i minnet, eller i, vad ska man säga, familjekrönikorna, det är den där vintern 1867 som startade den här stora svälten i norra Sverige. Men just 1709, det är ju som en vinter som man fortfarande talar om ute i Europa. Man pratar om The Great Frost of 1709 i England. I Frankrike pratar man om Le Grand Hiver, den stora vintern. Alltså hela Europa täcktes av enorma mängder snö och is och folk frös ihjäl överallt. Kreatur frös ihjäl. Grödor förstördes. Fåglar föll döda från himlen. Och det var just precis under den här vintern som Karl den 12:e och hans karoliner hamnade i Ukraina.
Och det är förfärliga skildringar man läser därifrån, återigen de här dagböckerna som skrivs om fältskärarna som amputerar fingrar och tår och näsor och soldater som sitter som stenstoder ihjälfrusna i snön och de här fåglarna som faller ner som sagt var ryttare som sitter döda ihjälfrusna på hästarna. Och jag har en dagboksanteckning som jag brukar erinra mig ibland när det är kallt och jag fryser och jag tycker synd om mig själv, och det skriver av prästen vid Smålands ryttare som heter Johan Sjöman. Han beskriver julafton 1708 ungefär så här, att julafton 1708 befann vi oss i byn Plisevic. Slämmare jul kan icke tänkas så länge världen står. Att ligga i underbar himmel och äta snö och dricka vatten är tämligen magstarkt. Så det var ju förfärligt. Och det här får ju också konsekvenser, armén krymper ihop. Så på våren 1709 så börjar ju situationen bli desperat. Och det man gör då, det är att man måste ha livsmedel. Och då finns det ju en stad som då var, för de flesta, allra flesta svenskar, nästan alla svenskar vill jag påstå, okänd. En stad som heter Poltava. Men som för historieintresserade svenskar nu är laddad med betydelse. Så på våren så inledde svenskarna belägringen av den här staden Poltava, som man hoppas kunna ta därför att där finns det rikliga förråd. Och den är också strategiskt viktig. Behärskar man Poltava så behärskar man stora delar av den här trakten. Man har kontroll helt enkelt. Och tiden går och det blir allt mer desperat. Man håller krigsråd den 27 juni. Och bestämmer sig för att man ska gå till anfall mot ryssarna som har liksom koncentrerats nu, en ganska stor styrka kring Poltava. Att det här anfallet ska äga rum den 28 juni, alltså följande dag. Andreas, vad händer?
Oj, och då har ju tsar Peter också ankommit. Karl XII:s ärkefiende befinner sig ju där. Jag menar alltså, ja, det här är ju ett ganska ödesmättat datum i den svenska historien, den 28 juni 1709. Vi kan väl börja med att konstatera att det var ganska ojämna styrkeförhållanden. Alltså det var väl omkring 50 000 ryssar i det ryska lägret i och omkring Poltava. Svenskarna var väl alltså på själva slagfältet av någonstans mellan 15 och 18 000 stycken. Några fler också, men det var ju såna här ganska löst anknutna styrkor som redan kring opererade i området. Och tross och sådana där saker. Men alltså 15 till 18 000 faktiska soldater. Så hela den här idén om att överhuvudtaget attackera det ryska läget i den här situationen var ju katastrofalt dålig. Utgångspunkten var jättedålig.
Tanken är ju att det här ska ske med hjälp av överraskning. Ungefär som man gjorde vid Narva 9 år tidigare. Då styrkeförhållandena också var ungefär 1-3 till rysk fördel. Men det här är ju en annan rysk armé. Det har hänt någonting med den ryska armén rent kvalitativt på 9 år. Den är mycket, mycket bättre. Den svenska kungen är dessutom sårad. Han har fått en kosackkula i foten under rekognoseringstur tidigare. Han lämnar över befälet då till Rensköld som ska vara överbefälhavare för detta, så att säga. Men kungen är ju med vid krigsrådet. Och man bestämmer ju då att man ska gå till anfall mot ryssarna tidigt på morgonen. Man ska göra en uppmarsch på natten. Man ska marschera på kolonn. Tyst, tyst, tyst. Hur man nu marscherar tyst med 18 000 man. Och sen när man är framme på angiven punkt så ska man ställa upp i slagordning, alltså slåss på linje som man brukar. Och det är liksom det som är planen i korthet, att man ska alltså kunna överraska ryssarna i soluppgången. Men det här går ju fel.
Ja, det går jättedåligt, va? Dels har man ju, alltså dels är det en ganska undermålig rekognosering som genomförs, så att delar av de här trupperna går ju vilse. Det är väl en hel del, det är väl några som går ner sig i ett moras till och med, i träsk. Så man hinner ju inte fram med alla trupperna innan nattens mörker skingras. Solen går upp och svenskarna blir fullt synliga för ryssarna, som börjar beskjuta svenskarna.
Ja visst, man är inom räckhåll för det ryska artilleriet. Dessutom, så när man kommer fram så upptäcker man att ryssarna har ju gjort någonting med sina försvarsanläggningar, med sina redutter. De är ju helt enkelt i T-formation. Så man kommer få både fronteld och flankeld, vilket gör att man kan inte anfalla på linje, utan man måste omgruppera och ställa upp på kolonn igen, precis som man marscherade fram. Och man kommer i oordning, men det går ju ändå ganska bra till att börja med.
Ja, precis. Alltså man lyckas ju faktiskt närmast bryta igenom den första ryska försvarslinjen och driva ner de ryssarna som befinner sig där. Man driver närmast ner dem i någon ravin, va? Delvis med hjälp av kavalleriet, som då kavalleriet kommer ju i grevens tid. Först är det infanteristerna som plöjer fram, och så kommer då en enhet på, vad är det, 7-8 tusen
karolinska ryttare. Jag tror det är drygt 7 tusen ryttare.
Ja, precis. Men sen händer det något som jag fortfarande inte fattar. Alltså, kavallerianfallet blir ju avblåst av en kavallerigeneral som heter Kreutz. Och därför går hela det här svenska anfallet i stå. Och infanteriet drar sig också tillbaka. Och allting pausas i, vad är det, 2-3 timmar fram till klockan 9 på morgonen. Och under den tiden så får ju ryssarna massa tid på sig till att omgruppera, få ut fler trupper, ladda kanonerna, dra fram de tyngsta pjäserna, och sen, när den andra svenska anfallsvågen kom där vid 9-10, då matade man ju bara på med allt man hade, och sen var det inte så många svenskar kvar.
Nej, och där är ju den svenska förlusten ett faktum. Man kan väl säga att slaget egentligen är över vid lunchtid den 28 juni, och det är ju början på den svenska fältarméns undergång. Det är ett par dagar kvar i den här armén helt går under. Men jag tänker då, alltså, Karl XII är sårad vid det här slaget, och det spelar säkert roll. Och jag tänker på Mazepas roll i det här har man ju diskuterat. För vad vi vet är ju att Mazepa och Karl XII har umgåtts ganska flitigt innan kungen blev sårad. De håller rådslag tillsammans, de studerar kartor tillsammans, de gör rekognoseringsturer tillsammans. Det sägs att Mazepa var inflytelserik för de beslut som fattades. Vi vet inte riktigt vilket inflytande Mazepa hade. Men återigen, om vi tittar på en bulletin från det svenska fältkansliet, så står det ju så här: Hans majestät är Mazepa mycket väl förnöjd. Så som den där är en förståndig och förfaren man och kan med sina råd mycket hjälpa till sakernas goda utförande. Kanske så hade Mazepa en del inflytande.
Ja, men egentligen, vad spelar det för roll, kan man inte bli att tänka sig. Alltså för att egentligen, alltså, naturligtvis, bara idén att anfalla Poltava var ganska korkad, den var verkligen desperat. Men man kanske inte kunde göra så mycket annat i det här läget. Däremot, den här planen som man utarbetade, det med att överrumpla ryssarna och så vidare, var egentligen inte så dålig i sig, som jag har förstått saken. Det var ju mer själva genomförandet som blev fel. Den här icke-existerande rekognoseringen och, mitt intryck, väldigt, väldigt bristfälliga kommunikationen mellan de olika enheterna, de olika generalerna. Kanske på grund av att Karl XII inte riktigt var med.
Och just det här slarvet med de sista förberedelserna, att man inte bedriver framskjuten spaning kvällen före slaget, utan råkar ut för den här överraskningen med.
Precis, precis. Det tror jag inte var Mazepas fel.
Nej, absolut inte. Överhuvudtaget, ukrainarna var ju egentligen inte med i själva slaget, utan deras funktion i svenska armén efter den här alliansen verkar ha varit att fungera som, vad ska vi säga, de fungerar som rörliga förband som bekämpar mindre fiendestyrkor, de här partisanstyrkorna. Ja, de är med i belägen av Poltava, ja. Men under själva slaget så står de ju på en plats som heter Pushkarivka. Det är också där man har den svenska trossen.
Ja, just det.
Och
precis.
Det de ska göra där är ju att skydda trossen tillsammans med ungefär 2000 svenska soldater, men också fungera som flankskydd om det skulle komma ryska förstärkningar från väster. Och det är ju också här i Pushkarivka som de svenska trupperna, de som är kvar då, återsamlas efter den här förödande militära drabbningen, det här svåra nederlaget. Och härifrån så går man sen ner mot ett vadställe vid floden Dnieper som heter Perevolochna. Och vad händer här?
Ja, men det är ju där den svenska armén i princip går under ju. Alltså Karl XII lyckas ta sig över på andra sidan och in i Moldavien. Alltså då en del av det osmanska riket. Han har med sig, vad är det, en enhet på, vad är det, 1000-2000 man ungefär.
Och inklusive Mazepa, då. Mazepa är med också.
Inklusive Mazepa. Och fältkansliet och sådana saker. Men alltså huvuddelen av den svenska armén, inklusive följet, alltså fruar och trossen och så vidare, omkring, vad är det, 20 000 svenskar?
Drygt 20 000 man och kvinnor.
De stannar ju kvar då där på andra sidan floden, alltså på fel sidan, ukrainska sidan av Dnieper. Och enligt Karl XII:s order ska de ju ta emot stöten från ryssarna, men det är ju omöjliga odds. Det enda då Levenhaupt, alltså Adam Ludvig Levenhaupt, som får då befälet, kan göra, det är att kapitulera. Och det händer. Svenskarna hamnar i rysk fångenskap. Inte en optimal situation, men det är ändå bättre, ett bättre öde än det som drabbar de stackars kosackerna.
Det går mycket värre för kosackerna. Det finns ju ett ögonvittne till det här också som beskriver hur man, ryssarna då, föser samman kosackerna som boskap och nederhugger dem på ort och ställe. En del försöker dränkas i floden hellre det än att hamna i rysk fångenskap. Det berättas ju också att ryssarna fullständigt, alltså, verkligen på det brutalaste sätt avlivar de här kosackerna. Man läser om rådbråkning, alltså armar och ben som krossas, hur folk flätas in i hjul, hur folk spetsas levande på pålar. Alltså helt enkelt en oerhört förfärlig syn som måste utspela sig på stranden här vid Dnieper. Den 1 juli är det väl som kapitulationen sker.
Alltså det är fullständigt groteskt. Man tänker på Vlad Tepes eller nutida rapporter från Ukraina.
Ja, tyvärr så kan man väl bara säga inget nytt under solen.
Nej.
Men Karl XII och Mazepa kommer ju slutligen fram till Bender. Och där slutar ju Mazepas liv. Han dör ju i Bender i september 1709. Men för eftervärlden lever han ju kvar.
Ja.
Och jag tänker att vi ska avsluta med en liten, ja, en rent spekulativ fråga. Och det, ja. Jag tänker på det, jag läste i en ukrainsk engelskspråkig tidning på nätet att den 18 augusti 2022 så döper Ukrainas president Volodymyr Zelensky ett örlogsfartyg, ett av landets nya korvetter av Ada-klassen, till Hetman Ivan Mazepa. Och det tycker jag är intressant som historiebruk betraktat. Alltså, vad betyder Mazepa för Zelensky och för ukrainarna idag?
Jo, men alltså jag tror, alltså i största allmänhet så tror jag att det finns en ganska aktiv minneskultur, vad man kan säga, omkring Mazepa i Ukraina. Alltså han figurerar på flera ukrainska pengasedlar. Alltså det har han gjort i många, många år. Så han är ingalunda glömd. Alltså han är ju någon slags frihetshjälte som symboliserar kampen för ett självständigt, suveränt Ukraina och viljan att göra motstånd mot inte minst då ryska invasioner av olika slag och, vad ska man säga, utländskt förtryck. Och i den aktuella situationen så har han blivit en väldigt, naturligtvis, potent symbol. Alltså viljan att göra motstånd mot Putin och hans anhang.
Så vi kan väl avsluta med att konstatera då att Ivan Mazepa drygt 310 år efter sin död fortfarande spelar roll för ukrainarna idag.
I allra högsta grad.
Spännande. Tack för idag, Andreas.
Du ska ha tack också. Hej då.
Hej.
Hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, Men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.